Vi är mitt uppe i årets Nobelsäsong. Förutom de årliga återkommande grälen om vem som ska få komma på Nobelfesten som vi pratade om för några veckor sedan, årets upplaga, så är de stora spänningsmomenten givetvis varje år. Vem ska få pris? Vem ska få de fina Nobelpriserna? Och nu den här veckan så har vi fått alla de stora priserna tillkännagivna. Jag vet inte om vi har fått höra alla. Jag tror att vi har fått alla priserna tillkännagivits nu. Inte kemipriset kanske. Jag minns inte om jag sett det. Ja, men då har vi fått allihopa dem. Jag tänkte att vi kan prata om några av dem i alla fall. Ett pris som är intressant är givetvis medicinpriset. Katalin Karikó och Drew Weissman heter två forskare som har utvecklat mRNA-tekniken. Jag vet inte om de är inte de enda, men de betraktas som ledande namn. Och helt enkelt så har priset i år ges till mRNA-tekniken. Som möjliggjorde de här underbara vaccinen mot coronaviruset. Som alla skulle trycka i sig för några år sedan. Och det tycker jag att det är ett intressant pris. Ett vågat pris. Kan man säga kanske att det är smart att passa på nu. Med tanke på allt som kommer fram. Om det här som ser ut att eventuellt vara ganska omfattande skadeverkningar från just mRNA-vaccinerna. Så kanske det skulle vara lite mer uppförsbacke att ge dem priset om ett år eller två år eller tre år. Så de får passa på nu.
Ja, det är som Obama och fredspriset ungefär. Att, klipp till snabbt innan det visar sig vad han är för den figur.
Ja, fredspriset går till Iran. Eller till ett iranskt... Till Narges Mohammadi, som är en kvinnosakskämpe i Iran. Jag tror att hon sitter i fängelse just nu. Hon har i alla fall suttit fram och tillbaks i fängelse, sitter häktad och sånt. Och hon är en av ledarna för Mahsa Amini-protesterna som pågick under det senaste året, tror man kan säga, i Iran. Vi har nog inte pratat om den här Mahsa Amini-episoden i Radio Bubbla. Jag kan inte minnas att du pratade om det i alla fall.
Nej. Men
det har varit en stor händelse. Jag har inte följt det så noga för att jag är måttligt intresserad av vad som händer in i Iran. Och jag är helt ointresserad av kvinnors så kallade rättigheter. Men som jag har förstått saken då, så var Mahsa Amini, hon var en ung kvinna i Iran som greps av polis för att hon inte bar hijab. Och det var inte då den vanliga polisen, utan det var den särskilda moralpolisen, den religiösa polisen som man säger ibland. Som är en sorts speciell, en sharia-polis. Som ser till att folk upprätthåller den typen av vardagliga moraliska regler. Som till exempel att dölja sitt hår med ett tygstycke. Men den unga tjejen, hon dog i polisförvar. Och den officiella historien är tydligen att hon dog av en hjärtattack. Och vad vet jag. Hon var visserligen bara 22 år gammal. Men hon kanske var kvadruppelvaxad. De kanske har de här mRNA-sprutorna även i Iran. Och då är allting möjligt. Hon kanske dog av plötsligt spädbarnsdöd. Eller så blev hon ihjälslagen av polisen. Var och en får bilda sin egen konspirationsteori beroende på hur man är lagd. Hur som helst så blev det enorma protester i Iran som pågick i ett halvårs tid. Jag vet inte hur många som deltog, men jag såg några siffror om att det var protester i fler än 100 städer och mer än 100 personer dog i samband med, alltså demonstranter dog i samband med de här sammandrabbningarna med polisen. Och tiotusentals människor greps och så vidare. Och som jag har förstått det, jag har inte så bra koll då, men som jag har förstått det så har protesterna också i vissa avseenden varit väldigt framgångsrika i det att man har brutit den här islamiska moralpolisens makt över kvinnors klädsel. Så att nu är det tydligen relativt vanligt, inte helt ovanligt, att kvinnor går på gatorna i Teheran utan att täcka över sitt hår. Alltså nästan som det var förr i tiden, alltså innan 1979. Men sen har jag också förstått att det pågår fortfarande en hård motreaktion där regimen försöker trycka tillbaka de här sakerna. Alltså först så var man tvungen att ge efter lite grann och man satte alla på fri fot som man hade gripit och så vidare. Men nu håller man sakta säkert på att liksom straffa folk i efterhand, begränsa möjligheter att organisera liknande saker. Så vi får se var det landar. Men den här situationen är i alla fall fokuspunkten för fredspriset. De har valt ut den här Narges Mohammadi som är representant för den revolutionära kvinnosaksrörelsen i Iran.
Jo, men jag blir ändå lite glad. Alltså. Därför att det är varje försök av perser att frigöra sig från arabiskt och islamiskt förtryck är ju vällovligt. Och skulle de någon gång lyckas i sin helhet så förändrar det ju lite grann förhoppningsvis styrkebalansen vi talade om tidigare i den där mörka delen av världen.
Ja, jag kan väl köpa det från något sorts pragmatiskt strategiskt perspektiv. Att allt som är dåligt för den islamiska regimen är bra för oss eller något sånt där. Tycker det känns...
Ja, men faktiskt.
Jag är lite svårt att bli exalterad över att attackera islam för den enda saken som islam har någorlunda bra uppfattning om. Just där ska man trycka in sig och ha någon sån här liksom, feministisk kritik av islam. Men fine, jag köper det. Så är tummen upp till fredspriset. Bra jobbat borta i Oslo.
Ja, för det kunde ha gått till Zelensky eller Greta. Det ska ju väga in det också. Ja, men på riktigt.
Jag har inte ens tänkt, förhandstippade. Det är ju en skandal att inte Zelensky fick fredspriset.
Ja, men det hade jag räknat med faktiskt. Eller ja. Greta. Det här var lite oväntat.
Tänk att Obama fick fredspriset men inte Zelensky.
Ja. Ja, men det är seriöst konstigt. Speciellt som den normen som delar ut.
Vi fortsätter lite på det norska spåret. Jon Fosse heter årets litteraturpristagare. Dramatiker, romanförfattare. Han är den fjärde norrmannen som får litteraturpriset. Det är väldigt imponerande faktiskt att lilla Norge har haft fyra litteraturpristagare. Tänkbart att det kanske inte är så 100% objektivt i relation till grannlandet där. Men han är faktiskt den första, läste jag idag, som får priset som skriver sin litteratur på nynorsk. Det tycker jag är lite pikt. Men jag vet absolut ingenting om Jon Fosse och jag har givetvis aldrig läst någonting av Jon Fosse. Så att, med varm hand lämnar jag ordet till dig, Boris. Vad ska vi tycka om Jon Fosses litteraturpris?
Jag kan väl säga att jag kommer att låta så jäkla gnällig nu. Men Fosse, två saker utlöser han hos mig. Eller utlöser en och förstärker en annan. Det ena är att jag får lust att göra liksom en sån här Goebbels och tända ett bokbål och sen stå där och skrika. Härmed överlämnar jag denna osunda sjuka skrift till lågorna. Den bara blam in i elden där. Alltså, jag har försökt läsa Fosse faktiskt. När jag hade gått om tid i Kolmården så fick man beställa böcker hejvilt. Så jag beställde hem den första delen av Septologin som då hade kommit på engelska. Jag läser hellre på engelska än på nynorsk. Denna obegripliga variant av norska. Det är för att den var så jäkla hyllad. Och liksom han jämfördes med Beckett, han jämfördes med Kafka. Och redan då tjatades om att han borde ha Nobelpriset. Och alltså, jag kan ju säga att jag skummade andra hälften av de första två delarna av den här Septologin. Därför att det var så förbannat trist helt enkelt. Han saknar ju Beckett och Kafkas humor. De är jätteroliga. Och i Beckets och Kafkas värld så finns det liksom ingen nåd. Det finns ingen nåd som helst. Utan det är en grundläggande pessimism. Men det finns ju nåd i Fosses verk. Och syns redan i den här volymen. Jag tuggade mig igenom. Så jag läste en del. Och den ses ju som ett av hans portalverk. Liksom. Han lämnar dramatiken och blir romanförfattare. Och det handlar om två personer som båda heter Asle. Båda är konstnärer. En vill ta livet av sig för han är så uttråkad. Och den andra håller på att supa sig till döds för att han orkar inte ens vara uttråkad. Och det låter...
Festligt låter.
Ja, det är jävla festligt. Men till slut så lyckas han som är uttråkad av livet och som har slutat supa på något sätt frälsa han som är uttråkad av livet och försöker supa sig till döds. Och det här speglar ju Fosses eget liv. Han lade sig in gravt nedkrökad 2012 och konverterar på sjukbädden i katolicismen. Han fick inte en ny lever, han fick en ny tro. Och liksom hela boken är ett spel då med det är den här tanken på att hur skulle det är samma person men de kunde ha gått åt två olika håll och så vidare. Och så tillbaka blickar till barndom och folk som pojkar som ramlar ner från båtar och dör. Alltså det är så jävla tråkigt. Han använder i princip ingen kommatering och inga punkter, och det är jävligt snårigt att följa med helt enkelt. Ibland vet jag inte vilken Asle det är som pratar, så jag måste gå och bläddra tillbaka och kolla vem var full för att kunna orientera mig. Det är fruktansvärt trist och blev oerhört hyllat, precis som de senare delarna som jag inte har läst. Och jag kan bara instämma med i P1 Kulturradion, så intervjuade de ju folk och de tyckte om Fosse. Och en bokhandlare, jag kände verkligen honom, han var helt förtvivlad. Han sa, det är ett sjukt val, det är ett dåligt val. Jag menar, han skriver ju bara om folk som inte pratar med varandra. Vem kommer att vilja köpa det här? Men han är oerhört älskad på kultursidorna. Och av regissörer och producenter av dramatik. Det är det som förstärker min allt mer tilltagande tro på att romanskrivande är liksom en död konst. Att det var inbyggt från början i romanen helt enkelt. Att den uppkommer vid vad som är när västerlandet står någorlunda högt fortfarande. Och sen bara följer det med utför. Alltså romanen kan inte lösgöras från samhällets utveckling. Och de skrivande skikten blir bara mer och mer korkade. Och mer inåtvända och mer inavlade. Och Fosse är ju ett exempel på det. Han ser ju till och med inavlad ut. Och jag har ju faktiskt tagit mig igenom mediereaktionerna på Fosse. Liksom, och de är likadana allihopa. Alltså de tackar Fosse för att han öppnar nya världar för dem, att de får läsa om alkoholister, prostituerade, människor med självmordstankar och hur det har fått då, en skrev att det har fått mig att andas på ett nytt sätt. Alltså det här är dödgräva litteratur helt enkelt. Det är fruktansvärt. Alltså det finns ond litteratur som jag tycker är jävligt välskriven och kan till och med vara upplyftande. Det här är bara så aptråkigt. Och skulle de ha gett det Norman-priset, alltså de kunde ha gett det i Dag Stolstad som jag inte gillar, men han är ändå bra och också varit nämnd i diskussionerna. Och man kunde definitivt ha gett det i Knausgård, men istället ger man det till den här gamla mollusken. Det är sorgligt. Usch.
Det var ingen varm omfamning precis av Jon Fosse. Jag blir inte sugen på att läsa hans böcker nu. Jag hade tänkt beställa de här, men jag får nollställa Amazon-katalogen. Ja. Mer Nobelpris. Ja, vi har ju också fysikpriset. Fysikpriset som går till Anne Louyer. Det är en fransk eller möjligen fransk-svensk atomfysiker. Hon forskar på attosekundfysik, som alltså har att göra med extremt små och kortvariga händelser. Saker som hur elementarpartiklar rör sig och interagerar med varandra. Och bland annat använder man extremt kortvariga laserpulser för att studera saker. Så att en av de saker som Anne Louyer är känd för är att hennes grupp har utvecklat extremt snabba lasrar som kan skjuta en 170 attosekunder lång ljuspuls. Och genom att bara skjuta precis så lite kan man studera en väldigt finkornig effekt på vad den här fotonen gör. Jag vet inte hur många fotoner det handlar om. Men en attosekund, jag såg en beskrivning av vad en attosekund är för någonting. Och proportionsmässigt så förhåller sig en attosekund till en sekund som en sekund förhåller sig till 31 miljarder år. Så att delar man det med 170 då, hennes 170 attosekunder. Så det motsvarar det som relationen mellan en sekund och 200 miljoner år. Alltså det är helt ofattbara tidsperspektiv. Väldigt svårt att förstå hur man kan bygga en maskin som är så snabb att den liksom kan öppna luckan och stänga den igen på 170 attosekunder. Jag har ingen aning om hur det går till. Jag har inte dykt ner och kollat upp det. Jag testar inte att bygga nu i eftermiddag. Ja. Så det är stort. Litet menar jag. Det är väldigt, väldigt litet. men stort. Vilket för mig osökt in på det som kanske ändå är det största med det här priset, fysikpriset. Och det är att Lunds universitet, där Anne Luye är verksam, har i och med detta fått sitt första Nobelpris. Jag vet inte om du såg det, Boris, men det är ju verkligen fantastiskt för Lund.
Mm.
Det har varit lite kämpigt för Lunds universitet, som grundades formellt år 1666, alltså för 357 år sedan. Men som lundensare gärna påpekar, så fanns det högskoleverksamhet certifierad i Lund redan år 1425. Vilket gör att man kan säga att Lund är Sveriges äldsta universitet. Men sen tog det alltså 598 år innan de äntligen fick ett Nobelpris.
Och då var det tack vare en fransk import alltså.
Ja. Man kan jämföra med andra universitet. Inte för att det är en tävling, inte för att det spelar någon roll. Men man, som lite kuriosa, så kan man, om man vill, göra en jämförelse. Och vi kan ju ta då, lite på måfå, ingen särskild orsak. Men låt oss titta på, säg, vi kan ju ta Uppsala universitet. Som är lite av en uppkomling i sammanhanget. Det är ju ett nyare universitet, som lundensarna gärna menar på. Så Uppsala universitet grundades ju först 1477 och är alltså bara 546 år gammalt. Men hur många Nobelpris har man fått på Uppsala universitet? Vet du det, Boris?
8.
Ja. Det beror lite på hur man räknar faktiskt. Bland uppsaliensiska alumni så kan man räkna till 16 Nobelpris. Men du är helt rätt, Boris, att det är 8 Nobelpris som har utdelats för forskning som har bedrivits vid Uppsala universitet. Så det är ju lite skillnad. Jag vill inte säga något särskilt med det här egentligen. Jag vill bara framföra mina varmaste gratulationer till Lunds universitet. Lilla Lund, som har växt upp och blivit ett stort och mäktigt Nobeluniversitet nu.
Ja, men jag tycker det är väldigt skönt att det tog sån tid faktiskt. Du som Uppsala-bo kan liksom förstå att det är liksom kul att driva med dem. Men jag är lite lättad över att man har så lång tid på sig, för att Eskilstuna fick ju universitet i förra året.
Mm-hmm.
Innebär ju att om de får fram Nobelpristagare inom 300 år, så är det ändå jäkligt snabbt jämfört med Lund.
Mm.
Det är lite skönt att veta.
Eskilstuna har ju då 597 år på sig innan de får Nobelpris.
Ja, det är väldigt skönt.
Men Boris, handen på hjärtat, tror du att Eskilstuna hinner nå på ett Nobelpris under de närmaste 597 åren?
Jag har ju oerhört svårt, för det är skönt att veta att man har tid, att de har tiden på sig, va? Men det kanske skulle behövas några tusen år till.
Ja, vi håller tummarna för Eskilstuna. Det är Eskilstunas tur nästa gång.
Nästa millennium.